Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Att Stravinsky bodde i USA, det vet ju de flesta, men är det här, den här musiken Stravinsky?
Ja, det är ju amerikanska nationalsången som han arrade. Och det renderade honom några dagar i finkan faktiskt. Så här får man inte behandla. Star Spangled Banner hette det 1944 när han greps av polisen i Boston och dessutom fick böta $100.
Men det där är väl knappast sant, va? Det är väl bara en av alla myter och historier kring Igor Stravinsky.
Precis, alltså det där, den där myten var i svang ett tag. Men nej, det finns väldigt många myter om Stravinsky, det gör det. Och mycket som konstruerades med hans goda minne och kanske lite dåliga minne på ålderns höst tillsammans med Robert Craft, som var en ung dirigent som 1948 vid typ 25 års ålder uppsökte den store Stravinsky i Hollywood och kom att bo med Igor och Vera till Igors död.
Och det var han som skulle försöka förmå, eller förmådde väl Igor Stravinsky att börja skriva 12-tonsmusik.
Just det, för att Stravinsky var, han ville liksom hänga med, va? Han ville vara modern. Och då vid den här tiden kring efter andra världskriget som var han vilsen, han visste inte riktigt vart han skulle gå. Och den här Robert Craft var också väldigt intresserad av mycket tidig musik, alltså musik före barocken, och det var inte så vanligt på den tiden. Bland annat den här märkliga renässanskompositören Gesualdo, han som var mördare och som skrev väldigt, väldigt tajt och plågad kromatisk musik. Och det resulterade i att Stravinsky faktiskt gjorde Gesualdo-musik också. Mm. Serialiserad, som det hette, just när det gäller sån här strikt reglerad musik. Så att Robert Craft förde ju dialoger med Stravinsky och det gavs ut i bokform, och där säger Stravinsky massor med kloka och inte alltid så kloka och ibland väldigt fräcka saker och ibland väldigt filosofiska och intellektuella saker. Men frågan är hur mycket sa Stravinsky? Mer och mer har man kommit att förstå att Robert Craft la väldigt mycket i hans mun.
För han var en mer så att säga intellektuell än Stravinsky själv då?
Ja, absolut. Och han blev som sagt en son i huset där. Och när Stravinsky dog så gifte han sig med Stravinskys sjuksköterska.
Jaså.
Robert Craft, han gick ur tiden i november 2015. Och det är nu det börjar poppa upp såna här saker. Mm. Men nu ska vi inte prata om Robert Craft. Nej. Utan nu ska vi prata om Stravinsky.
Ja, och du sa ju ett nyckelord alldeles nyss. Så det är ju det här ordet modern. För det är väl det man förknippar Stravinsky med, så att det var så otroligt modern musik. Och när han kommer med sitt våroffer i början av 1900-talet, 1913, det får ju fortfarande spelas som en symbol för hela den moderna musiken på något sätt, eller moderna symfoniska musiken.
Ja, visst, men det hände ju väldigt mycket saker vid den där tiden. Det är ju då som Marcel Duchamp ställer ut sin pissoar och sin flasktorkar, och det är ju då som Picasso blir kubist och sådär, så att det är klart att det måste ha en musikalisk motsvarighet också, och det får bli Stravinsky. Och mycket påminner han ju om Picasso faktiskt, att han har sina olika perioder. Han börjar ju då i den här storstilade ryska skolan som elev till den stora Nikolaj Rimsky-Korsakov, som skrev sån här opulent, yppig, glänsande, sagoaktig, romantisk musik med liksom orientaliska ryska kryddor, och det blev ju
och humlor
som flyger.
Humlans flykt, tänkte jag på.
Just det. Och Så han var ju elev till honom och lärde sig väldigt, väldigt, väldigt mycket om orkester där. Och sen blev han ju kompanjon till Sergej Diaghilev, den här demonimpresarion.
Just det, honom måste du berätta mer om. För det har man ju sett många bilder, de tillsammans. De hade något alldeles speciell relation.
Ja, kanske också något sexuellt, fast nej, det tror jag inte, men det finns de som spekulerar i det. Men Sergej Diaghilev var ju fullfjädrad homosexuell och hade ju då sin stora balettdansör Nijinsky där som hon lover. Så det var ju ett, det här kompaniet som Diaghilev skapade var ju fantastiskt ballettkompani som var mycket mer än bara ballett. Och själv hade han börjat Diaghilev, alltså hemma i Ryssland som tidskriftsredaktör. Konstens värld hette hans tidskrift och han var Wagnerian och han ville skapa all konstverk. Och man kan säga att hans ballett var ju all konstverk. Mm.
Ja, det här var alltså Eldfågeln 1910, det var alltså några år innan Våroffer.
Men det var med den här som hans lycka var gjord, alltså han blev kändis över en natt alltså i Paris. Mm. Och Diaghilev hade krattat manegen för Stravinsky, för att redan innan Stravinsky fick komponera det här så var ryska balletten senaste mode i Paris och sådär. Och sen kom ju då nästa ballett som också var en succé som heter Petrushka, mycket rysk också den. Och sen var det då dags för Våroffer. Och man skulle ju varit med när Stravinsky testar Våroffer tillsammans med Claude Debussy, fyrhändigt. Ja.
Och hur var det?
Ja, jag tror att Debussy tyckte det var jättebra.
Ja, för det är ganska långt ifrån Debussy.
Ja, ja, visst. Men nej, men det tror jag han tyckte var jättebra. Och, men sen kom ju den här skandalkvällen då, förstås i maj.
Just det. Om man vet någonting om Stravinsky så är det nog kanske... eller om man vet väldigt lite om Stravinsky så vet man i alla fall att det var totalt kaos på premiärkvällen. Vad var det som hände och hur mycket är det här också en myt?
Ja, men alltså det hände ju en massa, det gjorde ju det. Men vi ska komma ihåg, det var ju inte bara musiken utan det var ju också balletten. Nijinsky hade då koreograferat och det är ju ganska svåra rytmer. Inte så lätt för dansarna att hålla reda på. De dansade inåt med fötterna och de höll kinden mot sina händer och folk skrek att har de tandvärk och sådär. Alltså, så att mycket handlar om att balletten inte funkade och Nijinsky stod och skrek siffror, liksom räknade i kulisserna och sådär. Så att jag menar, det var ju kaos även där. Men...
100 taktbyten, över 100 taktbyten.
Säkert, säkert. Ja. Och polisen kom och Gertrude Stein, jag menar alla var ju där som räknades. Camille Saint-Saëns satt och förfärade sig och medan andra tyckte att det var en underbar skandal. Och Gertrude Stein konstaterade att folk bankade på varandra med käppar och i publiken och sådär. Så att, ja, det måste vara.
Men var det en upprördhet över det här nya eller var det bara, alltså vad var det som...
Ja, det var det säkert. Jag menar, en sån som Camille Saint-Saëns, han med Svanen och Djurens karneval. Han var nog upprörd och tyckte det här var hemskt. Men jag tror att de flesta unga musiker tyckte det var jättehäftigt.
Ja.
Och sen fortsatte ju Stravinsky. Alltså, fick ju mer smak av att vara så här rysk, alltså så här primitiv. För det var ju det som var så häftigt, att det var så primitivt. Och det är ju precis de här skälvande månaderna före första världskrigets utbrott. Alltså. Mm. Och det låg ju så mycket i luften. Alltså. Du hade ju samtidigt i Italien hade de här futuristerna som älskade maskiner och automobiler och gärna bara väntade på krig. Åh, vad skönt med ett krig som kommer att rensa luften och sådär. Så att det fanns ju en laddning som låg i luften och som Våroffer verkligen illustrerade.
Men om man backar till Eldfågeln igen så har det ju beskrivits som liksom en skarv. Alltså i den balletten så finns det liksom en musikalisk skarv mellan det gamla och det nya. Hur är det med det?
Jo, men det tycker jag väl... Det tycker jag väl att det gör. Men alltså, om man lyssnar närmare på vår offer så hör man att det kryllar av, av ryska folkmelodier. Det gör det alltså. Mm. Och det här hör ju till det som Stravinsky sen mörkade. För att han ville ju då när han skrev det vara så rysk som det bara gick att vara. Och verkligen visa de här västeuropeerna vad det ryska var. Men sen, alltså på ålders höst i samtal med den här Robert Craft, så då tonar han ju ner det där rysifika. Och då är han liksom modern, va? Mm. Men i själva verket så fortsätter han ju på den här vägen och han tar intryck av en slags slavisk fascistoid rörelse som finns då, alltså som vill återupprätta det här som man menade slaviskt primitiva. Och den lockar Stravinsky och det resulterar i faktiskt väldigt märklig musik som det här.
Det här tycker jag känner igen lite grann från Karl Orffs Carmina Burana som är väldigt sönderspelad på, i olika hårdrockssammanhang och annat. Finns det någon koppling däremellan?
Ja, alltså Karl Orff hade inte kunnat göra Carmina Burana utan det här, nej, det påstår jag. Och den kom ju mer än 20 år senare. Så det här är då hans Stravinskys eget libretto så att säga. Och det gjordes ju då för Ryska balletten. Och det skildrar då ryskt bröllop, alltså på liksom sitt mest ritualiserade, primitiva, uråldriga sätt. Och det är ju ganska originellt att det är 4 flyglar som kompar.
Mm-hmm.
Och då får han liksom det där slagverksaktiga. Och sen så är det kör.
Och kören känns ju som någon slags blinkning till någon medeltid på något
sätt. Ja, men det är ju liksom det här primitiva som Stravinsky liksom odlar under den här tiden under första världskriget när han sitter med sin nu 4 barns familj och sin lite lungsjuka fru i Schweiz, sin fru som är hans kusin.
Mm-hmm.
Och egentligen så fick han inte gifta sig, eller de fick egentligen inte gifta sig, men det gjordes ett undantag. Så det är primitivism som är liksom hans grej där. Men sen byter han ju stil och blir precis som Picasso gjorde. Och man säger att det här är Stravinskys version av Picassos afrikanska masker. Så blir de alltså nyklassiska bägge två.
Mm. Och hur hör man det så att säga?
Det hör man ganska tydligt. Och då plötsligt så roar sig Stravinsky med den syrliga 1700-tals barockkompositören Pergolesi till exempel. Eller gör ballett på Tchaikovsky. Kan du tänka Tchaikovsky? Det är ju liksom romantik och det var ju vid det här laget efter första världskriget under det glada 20-talet. Om det var någonting man ville bli av med så var det ju romantik. Alltså 1800-tals romantik.
Mm, mm.
Och Tchaikovsky var väl den yttersta symbolen för det är musik.
Ja.
Och då förvånar Stravinsky än en gång med en ballett som heter Fens kyss. Som är en hyllning till Tchaikovsky.
Men gör han det här liksom för att jävlas? Eller liksom...
Nej,
retas. Men... Ibland får man ju känsla av att konstnärer i alla olika genrer liksom har nästan ett tics. Liksom, att göra alla sig så måste jag göra så. Och är det liksom...
Jag tror också att han gör rätt mycket som Sergej Diaghilev säger.
Mm.
Jag tror att de träter en hel del. Men alltså, det går ju så bra för Ryska balletten. Så att den där måste man ju mjölka ur så gott det går. Men den upplöses ju där på 20-talet och nu får Stravinsky stå på egna ben. Och en som sponsrar honom faktiskt för att han har ju ekonomiska problem. 4 barn och får ju inga royalties för de här balletterna eller den musik han har skrivit i Ryssland.
Hur kommer det sig?
Nej, Sovjetunionen som vi pratar om nu. Mm. Nu är det 20-talet och Sovjetunionen. De har inte skrivit på Bernkonventionen. Så att han har stora problem med att, du vet, Boroffer skrevs i Ryssland till exempel,
ja.
Så att, även om den uppfördes i Paris. Så att det där har han, Och en som då sponsrar honom är Coco Chanel.
Jaha, just det. Det har ju gjort en film om Coco och Igor.
Ja, just det. En ganska fransk kitschig film med Mads Mikkelsen som Igor. Den var väldigt pretentiös. Jag rekommenderar den inte. Även om de har rekonstruerat skandalen kring Vore för ganska bra.
Mm.
Ja, det är där påstås det att de har en affär.
Ja.
Det kanske de hade någon liten fling, men viktigare är väl att Stravinsky hade en affär med en dam som heter Vera. Och henne, han kör ju dubbelt väldigt länge. Och sen så småningom så dör hans fru, alltså modern till hans fyra barn och tyvärr också ett av barnen på 30-talet. Och då gifte han genast om sig med den här Vera.
Okay.
Och det är då ett nytt liv börjar i Amerika. Men det var ju en tid före Amerika och andra världskrigets utbrott, nämligen 30-talet och Hitler-Tyskland.
Just det.
Då var det ju så att i princip så tyckte ju nazisterna att Stravinsky var entartet. Å andra sidan så var han ju så där skönt primitiv. Det gillade de ju faktiskt. Och en tråkig sak med Stravinsky måste man säga, det är ju det här brevet han skrev till sin ryska förläggare 1933 när Hitler hade tagit makten i Tyskland och det hade blivit tredje riket skulle byggas upp. Då skriver han så här: att jag är förvånad över att jag inte har fått några förfrågningar från Tyskland för nästa säsong eftersom min attityd mot kommunism och judaism är allmänt känd.
Hoppla.
Mm. Jo, han var nog en sån här ganska typisk rysk antisemit och kanske också för att han ofta tog sig jude.
Mm.
Men det kan ju lite grann som med Wagner som hade liksom privat alltså avundsjuk själ och var antisemit. Så.
Men du måste förklara det här med entartet. Alltså, vad säger man?
Ja, dekadent eller ja.
Han hamnade mellan det här. Han klarade sig från...
Ja, han gjorde det faktiskt. Man spelade Stravinsky i Hitler-Tyskland. Mm. Det gjorde man.
Det är ändå lite konstigt, ja, kan jag tycka.
Ja, visst. Men alltså, det finns ju modernistiska drag också i den nazistiska estetiken. Inte lika mycket som Mussolinis fascistiska arkitektur till exempel, som ju är riktigt läcker funkis, ja, tycker jag i alla fall. Alltså det finns ju något sån där lite funkisaktigt som man kan tycka är rätt så snyggt. Alltså. Eller får man säga det?
Ja, om man säger det tyst. Men du, är det nu som... alltså, Stravinsky har ju breakat rejält, men jag tänker ju på liksom hans kändisskap, liksom. Har det börjat formas nu eller kommer det senare?
Han är väl Mr. Modern Music, det visste han det. Och inte minst när han får börja jobba med Walt Disney.
Just det, är det med Fantasia?
Ja.
Mm. Men det är alltså den här filmen, banbrytande färgfilmen för att säga, Fantasia från 1940. Så där Våroffer är med.
Ja, det är den. Och det finns ju bilder på där Stravinsky och Walt Disney står och diskuterar. Och det pratas om att de skulle göra fler samarbeten. Men han lär inte ha fått särskilt mycket betalt, Stravinsky. Han var ju ganska ny i Hollywood då. Precis kommit egentligen. Och jag vet inte vad han tyckte om de här dinosaurierna egentligen.
Det är några dinosaurier som hoppar runt.
Ja, det är ju jordens födelse faktiskt. Och jag vet, när jag var liten och såg den här, jag tyckte det var underbart. Alltså, det gjorde att jag tände på Våroffer.
Just det, här kan man visualisera, om man har sett Fantasia så kan man ju visualisera den här Tyrannus Rex komma springande och jaga de här dinosaurierna. Men det passar ju väldigt liksom filmiskt med alla de här rytmerna och så. Det måste ju vara tacksamt och animera till de här rörelserna som man liksom känner i kroppen.
Jag tycker det är underbart. Det är ett mästerverk.
Ja.
Ja. Han gjorde ju mer filmmusik, Stravinsky. Han fick uppdrag att skriva filmmusik till en film som heter The Song of Bernadette. Som bygger på en roman av Franz Werfel som för övrigt var gift med Alma Mahler, Gustavs änka.
Oj, oj, oj.
Ja, du vet, det var ju kotteri där i, alltså man skulle ju varit med där i Hollywood där på 40-talet. Vilket gäng som fanns där alltså. Mm.
Det var väl det glansperioden brukar man väl säga.
Ja visst, där fanns Brecht, där fanns Rachmaninov, alltså alla dessa exilkonstnärer som samlades i den där stor hög där, och det var säkert jättemycket intriger och sådär. Stravinsky och Rachmaninov, Rachmaninov var väl typ 10 år äldre, de bodde ju inte så långt från varandra där i Beverly Hills, och de blängde på varandra där i supermarket.
Okej, okay, var de ovänner alltså?
Ja, men det var två tuppar på samma skithugg. Men en som ju faktiskt promade för Stravinsky hemma i Europa under den här tiden var Wilhelm Furtwängler, som bland annat spelade in den här symfonin i tre satser som det blev istället för filmmusik. Kan du lyssna lite på det?
Det här låter gammalt. Det här var så Furtwängler, alltså dirigenten. Du måste ju beskriva vem han var.
Ja, han var ju den stora tyska maestron både före och framförallt då under Tredje riket. Och som får representera just den här våndan av att vara opolitisk och älska den tyska konsten, eller framförallt den tyska musiken. Det var ju det Furtwängler sa hela tiden, att jag ställer inte upp för någon politik, utan det är liksom Beethoven och kompani, det är det som jag står för. Men han var ju tvungen att trycka Hitlers hand och sådär. Han har blivit sedan dess en symbol just för den opolitiska konstnärens dilemma.
Mm.
Men ingen kan ta ifrån honom att han var en fantastisk dirigent. Men jag tror det är få som förknippar honom med Stravinsky.
Ja, det kan man tänka sig. Men nu är Stravinsky i Hollywood och börjar tjäna pengar nu då?
Ja, det gör han ju. Det gör han. Men hans bästa verk är väl kanske ändå lite bakom honom. Han har skrivit på alla möjliga konstiga beställningar. Till exempel så var det en rik familj som bodde på ett ställe som heter Dumbarton Oaks, som ville ha någon trevlig musik hemma hos sig. Och då skrev han ungefär som Bach, en sån där concerto grosso till dem. Sen så fick han ett annat betydelsefullt partnerskap med en annan koreograf i Amerika som hette Georges Balanchine. Han var naturligtvis också ryss egentligen. Och Balanchine var en sån där riktig tåspetskoreograf med tunna, vackra, oftast kvinnliga dansare då, i vita skira slöjor. Alltså väldigt abstrakta koreografier. Och till honom skrev Stravinsky ett antal verk som han kallade sin vita musik.
Vit musik? Alltså.
Ja, då låter det som om det skulle vara något politiskt eller något rasifierat, men det menade inte Stravinsky, utan han menade alltså att den skulle vara utan färg, den skulle vara ren.
Mm.
Och den var nyklassisk, den hette just Apollon och Orfeus och sådana där saker.
Okej, men nu måste du beskriva, vad menar man med ren då?
Ja, vad menade Stravinsky med ren? Alltså att det var väl oftast diatoniska, alltså att det var vita tangenter och inget, en slags funkismusik då.
Okej. Okay.
Ja.
Ja, men vi lyssnar.
Ja, tänk dig, jag menar funkis, såna här vita byggnader. Thank you.
Ja, här kan man ju fatta mer om vad det här vita, alltså mer avskalade. Men jag tänker också att, jag gillar ju det här, jag vet ju att du tycker det är tråkigt, men, men jag gillar ju det här för, ja men jag har ju en viss förkärlek till filmmusik. Och det här skulle man ju kunna tänka sig att Hitchcock skulle kunna använda i någon öppningsscen eller någonting. Man ser män i en trenchcoat gå i mörka gator och bygga upp en stämning.
Ja, inför någon, inte vet jag. Jo, för all del, ja.
Ja.
Nej, men det här mötet med Balanchine betyder mycket. Och alltså, jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg alltså att även om nu Stravinsky skrev en symfoni, han skrev ett par symfonier, så är liksom den här ballettmusiken är så viktig. Och det är den som på något vis har definierat modern musik och piggat upp 1900-talets orkestermusik. Om man tänker på hur mycket bra musik som i själva verket är ballettmusik. Och egentligen kommer det från Tchaikovsky.
Mm.
Och det är då du får liksom en rytm som man behöver. Jag menar, ta sådana här saker som Ravels Daphnis och Chloé. Och det är väldigt mycket bra musik som är ballettmusik.
Men tror du Stravinsky tänker steg, tänker rörelse, tänker...
Ja, det tror jag faktiskt. Just att rytmen får den här... viktiga rollen faktiskt.
Mm. För det är väldigt intressant. För det är ju ett slags funkistänk där också då. Alltså att man kan haka upp sina musikaliska idéer på en, ja, kanske inre visuell bild av rörelse. Det tycker jag är en spännande sak. Det är ju inte bara Stravinsky i så fall som har tänkt så.
Nej, och sen just det här att faktiskt skriva på beställning, vilket det ju alltid blir då.
Mm.
Och du måste samarbeta med någon och så. Därför att 1900-talets stora kompositörer kommer inte längre från den här tyskspråkiga världen. Utan nu är det liksom den här fransk-ryska axeln som representeras av Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Ravel, Debussy, Stravinsky som sätter tonen för 1900-talet skulle jag säga.
Hur skulle du säga att Stravinsky var, hur samarbetsvillig var han? Han måste ju ha varit ganska samarbetsvillig i så fall.
Ja, det var han. Säkert var han besvärlig, men han var nog helt inställd på att kunna göra det. Och den här Orpheus, den är från slutet av 40-talet och nu får Stravinsky en ny tändning igen, och det är när han börjar samarbeta med W.H. Auden,
poeten.
Denna brittiska karismatiska poet som betyder så mycket för Benjamin Britten kommer upp nu istället att betyda någonting för Stravinsky. De skriver en opera ihop.
Mm.
En Mozart-opera.
Jaha.
Som heter Rucklarens väg, som utspelas i 1700-talets England på ett väldigt stiliserat sätt, men som möjliggör för Stravinsky att go Mozart.
Är det här en opera eller det låter nästan som en musikal?
Nej, ja, det är en opera. Det är en praktopera och en mycket framgångsrik sådan. Det är en opera som spelas om och om igen, som hör till operahusets repertoar. Och den hade urpremiär i Venedig. Om man vill besöka Stravinskys grav så är det dit man ska. Då ska man åka till den här dödens ö, den här kyrkogårdsön. Där ligger han nära Djagilev.
Ja, den här Djagilev. De hänger ihop hela livet alltså.
Nej, de gör inte det, men de förenas i döden.
Alltså,
ja.
Romantiskt.
Nej, Djagilev, han hade gått bort mycket tidigare. Men Stravinsky ville väl ligga där. Han dog inte där, han dog i New York. Men den här Rucklarens väg blev i alla fall en stor succé. Och den blev en extra stor succé när den kom till Sverige och Stockholmsoperan i början av 60-talet och regisserades av Ingmar Bergman.
Mm.
Och då kom Stravinsky till Stockholm för att se den, och han sa, och det var nog inte bara artighet, han sa att det här var den bästa Rucklaren han hade, han hade sett.
Mm-hmm.
Och det där kom att betyda mycket för Ingmar Bergman, och han gick in i en Stravinsky-period då och lyssnade på psalmsymfonin som kom att ge honom inspiration till nattvardsgästerna och sådär. Och faktum är att jag hade möjlighet att jobba lite med Ingmar Bergman just i millennieskiftet. Då jobbade jag på Sveriges Television, och då frågade jag om han inte ville göra en musikproduktion. Mm. Så han, jo, det ville jag faktiskt, sa han. Han ville göra historien om en soldat. Han ville göra det med den då ganska ny, färska, spännande skådespelaren
Mikael Persbrandt.
Ja, du. Och jo, han kunde tänka sig, och han hade faktiskt ett färdiga scenerier för det. Men det var för kostsamt, och han ville ha så mycket resurser från Dramaten som Dramaten inte släppte iväg.
Mm.
Så att det blev ingenting, men det hade ju varit jättekul att få den.
Men den här historien om en soldat, vad går det ut på?
Ja, det är som en liten kammaropera eller pjäs kan man säga. Det är talroller, det är inga sångroller. Och så är det en liten torr orkester. Det kan vara bara en liten trio eller en lite större gäng. Men ganska krävande stämmer. Och det hör ju till hans den här ryska perioden som jag pratade om tidigare. Som han verkligen odlade under första världskriget. Men det finns ju fler som har blivit inspirerade av historien om en soldat.
Ja, bland annat Frank Zappa. Han har ju faktiskt gjort ganska rakt av. Spelat på sitt sätt. Vi kan lyssna på det.
Det är ju härligt det här.
Alltså. Ja, men det låter som cirkus på något sätt.
Ja, men gud, vilka briljanta musiker. Alltså. Och det är väl lite cirkusstil på själva framförandet, tror jag också, att de gör saker.
Mm.
Men Stravinsky var ju inte främmande för cirkus. Han skrev ju cirkuspolkor, och han skrev polka för en ung elefant, till exempel. Så att, jo då.
Han verkar ha haft humor, även musikaliskt.
Ja, visst. Till exempel Pulcinella-sviten som han gjorde när han hade börjat bli nyklassisk, när han då tar sig an 1700-talskompositören Pergolesi. Där finns det ju en kostlig historia mellan tromboner och kontrabasar som är jättekul. Nej, men visst. Men alltså, mot slutet av sitt liv då blev han ju så här strikt och serialistisk och säger kloka saker till Robert Craft.
Mm. Orkestrerad av Robert Craft själv.
Ja, på något vis. Han blir liksom svartvit, va? Han blir liksom så, ja, grafisk på något sätt. Mm. Som det där fotot.
Ja, jag älskar det där fotot. Om man googlar på Stravinsky och bildsöker då kommer det garanterat det först upp. Alltså det är en väldigt, så att säga, modernistisk bild. Han sitter vid en flygel med locket uppe, och det är bara svartvitt. Och det är en underbar bild.
Och huvudet i handen, så att, eller hur?
Ja, jo, så är det väl.
Ja.
Det borde jag ju komma ihåg. Men jag har ju sett en massa med gånger.
Ja. Nej, men det är ju det som verkligen är bilden av honom mot slutet av hans liv, och som på något vis kopplas ihop med Våroffer också. Men det stämmer ju inte. Alltså.
Ja, hur så?
Nej, men alltså, Våroffer är verkligen ingen svartvit musik.
Nej,
det är inte det. Det är alltså skruvad folklore, tro mig.
Det bygger på, det är de här ryska melodierna.
Det kryllar alltså. Ryska melodier i det, alltså, det gör det. Men de kryllar ju på ett väldigt särskilt sätt.
Ja, det får man säga.
Och till exempel så ansågs det oerhört märkvärdigt när den relativt unge på sin tid då, Sixten Ehrling, den
dirigenten,
ja, maestron, när han gjorde Våroffer kring 1950. Alltså, det var väl första gången den spelades som svenskar. Och det är alltså också fantastiskt.
Ja, för det är ett elddop det här med att dirigera Våroffer. Med alla de här taktbyterna och allting. Och man riskerar någonting om man ska gå in i det.
Oh ja, alltså slår du bort dig i den så får du inte komma tillbaka till den orkestern.
Nej.
Det, så är det bara. Men idag, jag menar, jag vet flera unga dirigenter som... Ja, de gör det liksom bara. Det, det är på något vis, vi kan det här språket nu. Det är inte så främmande, så att det är inte det att unga dirigenter nödvändigtvis är mycket duktigare än gamla, utan det finns liksom naturligare för oss nu.
Men det är mycket 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 och sånt.
Alltså, visst. Och det du vet, det är på åttondels slag och helslag och sådär. Men Stravinsky var ju inte ensam om det. En annan stor kompositör på 1900-talet, jämnårig med honom, var ju Béla Bartók. Han har ju också faktiskt ganska knepiga rytmer.
Mm. Men det är lite kul med Stravinsky i Sverige, för han var ju i Sverige många gånger, va?
Ja, det var då.
Redan 1904, tror jag.
Ja, just det. Det kan säkert ha varit så. Då bodde han ju i Sankt Petersburg. Vi kanske ska säga att han föddes 1882 och dog då 1971. Han blev ju nästan 90 år gammal. Hans pappa var frejdad bassångare vid Mariinsky teatern där i Sankt Petersburg, men ville ändå inte att Stravinsky skulle bli musiker. Det där känner vi igen.
Mm. Det är lite roligt med Stravinsky också att han det finns ju mycket filmat honom och många intervjuer. Man kan gå in på YouTube och hitta rätt mycket. Det är en liten klurig gubbe som säger roliga grejer. Ja,
det finns fantastiska intervjuer med en man som heter Nikolaj Nabokov, som brorson till Lolita Nabokov.
Mm.
Och han levde ju i USA men pratade ju ryska då, och han intervjuar, det kan man se på YouTube, när han intervjuar Stravinsky. De dricker whisky och de pratar franska, ryska, engelska om vartannat, och Stravinsky är på örat, och det är otroligt komiskt att se. Den här Nabokov för övrigt jobbade faktiskt för CIA.
Jaha, hur så?
Ja, CIA hade en plan om att försöka ska vi säga, efter andra världskriget så gällde det liksom att få den moderna musiken att liksom, att den också skulle kunna vara amerikansk och inte liksom höra bara Tyskland och de kulturerna till. Så att faktum är att CIA sponsrade hemligt en hel del sån där väldigt moderna avantgardistiska experiment, och till dem räknades för fortfarande Stravinsky. Men det var han lyckligt omedveten om.
Okay. Men man får ändå en känsla av att Stravinsky är 1900-talets mest betydelsefulla och inflytelserika kompositör. Stämmer det, och vad kan man säga så?
Ja, jag tror man måste säga så faktiskt, därför att han funkade ju så bra i medierna också. Till skillnad från Béla Bartók till exempel, eller Prokofiev eller Shostakovich. På det viset så var han musikens Picasso, eller Picasso var konstens Stravinsky.
Mm.
Och de har ju Picasso har ju konterfejat, som det heter, Stravinsky. Det finns ju en berömd teckning av flera stycken faktiskt av Picasso föreställande Stravinsky, så nog måste de ha känt det här släktskapet, även om Picasso ville framställa sig som en riktig macho. Det tror jag inte Stravinsky gjorde med någon större framgång. Han var ju en liten tunn, blek man som helst gjorde sig i prydlig kavajkostym, tror jag, och inte i några badbyxor eller stråhatt eller sådär.
Mm. Nej, men jag tänker också bilden av Einstein, liksom historiens största geni, och den berömda bilden, han räcker ut tungan, det är ju också någonting som i den här tiden.
Ja, alltså just det här att Stravinsky kunde bli också en visuell ikon.
Ja.
Och han kunde spela med, och han var ju han ville ju vara with it. Mm. Han ville vara modern. Mm. Och sen att det kanske inte var så lyckosamt för eftervärlden, hans sista kompositioner som var väldigt, väldigt seriösa, men alltså just det här hårdreglerade enligt Schönbergsskolan, det är klart att han gjorde det bra, va? Men den musiken finns det ju ingen stor efterfrågan på idag.
Men det finns väl inte så mycket efterfrågan efter tolvtonsmusik överhuvudtaget. Det är liksom helt försvunnet.
Ja, på något vis är det. Det blev väl en återvändsgränd, trots allt. Nej, den nya musiken har tagit sig andra, där är det ju soundet som har satts i högsätet.
Mm.
Det är ju den vägen som den nya klassiska musiken har tagit. Och soundet, det Stravinsky soundet, det tog sig ju många uttryck, men alltså det är ju ändå alltid i färg alltså.
Mm.
Och om man tänker bara på hur han började sin karriär.
Ja, det här är ju allt annat än svartvitt i alla fall. Det är ju väldigt blommigt. Vad är det för någonting?
Det är hans tidiga Scherzo Fantastik, och det är ju verkligen fantastisk musik. Och det är verkligen en produkt av hans studier och vänskap med den stora Rimsky-Korsakov, alltså, som lärde honom att behandla orkestern på det viset. Och det är det här som Sergej Diaghilev hörde och som gjorde att han vågade chansa på den okända Stravinsky. Så att det är här det började.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.